Ja, vi ska så inleda det här bibelstudiet som vi brukar göra med att förenas i bön. Kära Herre, himmelske Far, tack för att du ger oss nåden att vi har ditt ord ibland oss också ikväll. Och för att vi också får räkna med att du vill vara med din ande och ge oss det som vi behöver. Ja, Herre, förklara du vad vår frälsare betyder, vad han har gjort. Vilken stor överste präst han är för oss. Gör honom stor och härlig, så att vi själva blir små. Ta bort sådant som står i vägen för att ta emot ditt ord. Riv ut djävulen från denna sal och från vårt eget hjärta. Och gör oss öppna för att ta emot det du vill undervisa om. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har en liten stund kvar av Hebreerbrevets 6:e kapitel som vi gick igenom början av förra gången ganska noggrant, för att där finns ju en del verkligt svåra saker som åtminstone är svårt att ta till sig. Och sen är det också lite knepigt med det här relationerna mellan grunderna, mjölkmaten, det som också fanns i slutet av 5:e kapitlet, och den fasta födan. Grunderna som då i början av 6:e kapitlet talas om i 6 olika beskrivningar om det som är grunden för vår tro. Och kontrasten då mot den fasta födan utgörs av fortsättningen, där vi får lära oss om Jesus som överste präst. Men före det så fanns det också varningarna för avfall. Och det finns en växelverkan här i det 6:e kapitlets första del mellan lag och evangelium, där lagens förmaningar är ganska starka. Ja, mycket starka. Och där det också finns en evangelisk glimt med hänvisningen till det som Gud har gjort och vad hans ord betyder. Och framförallt så kommer evangeliet starkt fram nu i den andra halvan eller andra delen av 6:e kapitlet. Det som bär rubriken Guds löfte står fast. Det kommer väldigt starkt fram hur pålitligt Guds ord och de löften som han ger oss i sitt ord. Och vi har då att börja från 13:e versen. Jag tror i det här fallet nu så läser jag ända till slut av kapitlet. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom 2 orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Här handlar det väldigt mycket om den ed som Gud hade svurit som bekräftelse på sina löften att rikligt välsigna Abraham. Och det kanske behövs i det sammanhanget en liten en liten begrundan av vad eder egentligen är. Alltså om vi nu tänker på inte bara sådana här lösa och eder som vi kallar svordomar, utan att man svär en ed för att bestyrka att man verkligen talar sanning. Det här är ju någonting som vi har i domspraxis i några sammanhang. Man kan svära, man måste svära en ed när man är vittne. Och den eden så gör man, avlägger man då i en, om man är en kristen inför Bibeln. Och på det sättet tar man Gud till vittne. Man alltså svär vid någon som är högre än man själv. Man tar Gud till vittne att man talar sanning. Och sen kan man då behöva svära en ed vid tjänstetillträde. Domare svär ed. Präster. Det nu för tiden heter det väl löfte för det mesta. Men det har jag gammalt varit prästed. Och det finns ju många tjänstegrupper som, där man anser att de har en så viktig uppgift så att de behöver avlägga en verkligt hög försäkran. Så gör ju också ministrarna när de tillträder. Och ibland så får man då höra att det finns sådana som menar att det är fel att avlägga ed. Och det här motiverar man ju med orden i bergspredikan. I Matteus 5. Från 33. Matteus 5, 33. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, och det är Jesus som säger det, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Utgående från det här är det då en del som menar att alla eder är syndiga eder. Man får överhuvudtaget inte svära någon ed. Mot det här kan man säga att när Jesus undervisar här så undervisar han hur vi ska hantera vårt tal inför våra vänner, våra grannar, våra medmänniskor. På samma sätt som allt det här andra i bergspredikan, eller det mesta åtminstone, så handlar ju om relationer mellan människor. Hur vi ska leva tillsammans som kristna. Det här är inte riktat i förhållande till överhet. Och det är ju också klart det när man tänker på mycket av det här andra som finns här. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livkläden, så låt honom få din mantel också. Det här är ju inte riktat till överheten. En domare som har ett mål där någon åtalar en annan för att ha bestulit honom på egendom, så kan ju inte domaren säga, men det står nog i Bibeln att du ska ge mera. Så att har du blivit bestulen på ett hemman, så ska du skaffa ett hemman till och ge det också. Eller någonting sånt. Det här är ju riktat till oss människor för hur vi ska leva inbördes. Och därför så handlar det här inte heller om eder inför domstol, utan det handlar om vårt vanliga tal, hur vi ska tala. Och då ska vi tala så att ja är ja och nej är nej. Och vi vet ju det att Jesus, han avlade ju ed när han stod inför Kaifas, som sa, jag besvär dig inför den levande guden. Och Jesus gick med på eden. Han accepterade att svära inför Gud. Och när vi då går tillbaka här till Hebreerbrevet, så här finns ingenstans en kritik mot att människor skulle svära en ed. För det talas ju om att människor svär ju vid den som är större än de själva. Och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Så då skulle ju Hebreerbrevets författare kunna säga här att när Gud svor den där eden så hade han en ensam rätt på det. Men vi människor svär inte eder. man hade inte uppfattat Jesu undervisning i bergspredikan på ett sådant sätt att man aldrig kan svära en ed när det behövs för att verkligen förhindra missbruk av ordet så att man gör lögnen till sanning. Men att Gud svär en ed är ju ändå rätt så märkligt. Alltså det sägs då att människor svär ju vid den som är större än de själva. Och vem kan då Gud svära vid som skulle vara större än han? Det går inte. Och därför heter det också att han svor vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Var svär han den här eden? Jo, det finns ju ställen som vi har tidigare läst, men vi kan repetera. I Saltaren 110 så upprepas det som skedde i Gamla testamentet, i Saltaren 110. I vers 4 där. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Här har vi ju det här, den här tillämpningen just av hela den här det här avsnittet i Hebreerbrevet som vi var inne på redan tidigare när vi gick igenom det här femte kapitlet, vers 6 citerar ju det här. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och han har svurit. Gud behöver ju förstås inte avlägga ed. Hans ord är sanning, fastän han inte avlägger någon ed. Hans tal är ja och ja. Då han säger ja så är det ja. Och när han säger nej så är det nej. Det ska vi inte behöva tvivla på. Vi ska inte kräva att det ska ytterligare bestyrkas. Men när Gud gör det så blir det dubbelt trovärdigt. Det blir alltså dels att han säger en sak, lovar en sak, och dels att han ytterligare svär på det. Och det är det som väl avses i vers 18 med de här två orubbliga uttalandena i vilka Gud omöjligt kan ljuga. Det ena är löftet och det andra är att han svär. Att han inte ska ångra det. Att han svär att han ska välsigna. Det här citatet, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Det där är direkt då från första Mosebok 22:17. Vi kan, 22. Det är det här stället där Abraham har blivit beordrad att offra sin son Isak. Och sätts på prov ända till det yttersta. Ända tills det att han lyfter kniven för att döda Isak och offra honom. Och då kommer ju Gud och säger, ropar till honom att han inte ska lyfta sin hand mot pojken. Och där i 16 versen så där kommer det också en ed. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Det här är ju ett upprepande av det löfte som finns i första Mosebok 12. Det primära löftet när Abraham fick i uppdrag att lämna sitt folk, sitt land och gå till ett främmande land, nytt land som Gud ska visa honom. Då finns det också liknande välsignelser. Men det här just, jag svär vid mig själv att jag rikligen ska välsigna dig, det är unikt här. Och det är det som citeras här då i Hebreerbrevet 6. Och det här fick Abraham då efter tålig väntan. Ja, den där tåliga väntan. Isak var visserligen här redan ett antal år gammal, vi vet inte hur gammal han var. Men Abraham var 100 år när Isak blev född och han var 75 år då han fick första löftet. Så Abraham hade väntat i 25 år på att löftet skulle uppfyllas. Och nu, efter ytterligare några år, så ser det ut som det skulle gå i kras när han måste offra sin son. Så det var verkligen tålamodsprövande. Så det sägs att Gud, Abraham fick efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Så det är nog verkligen ett exempel på tålamod. Jo, det här var det där första delen. Jag ska se om jag har någonting mer att jag kunde säga om det här avsnittet. Jo, det kan vi ju säga att för Abraham var det svårt att tro det här naturligtvis. Dels var det ju den där långa tiden att han väntade på att löftet skulle uppfyllas, att Isak skulle bli född, den verkliga löftessonen. Men sen också det här att hur kan han veta att hans son Isak verkligen ska få en stor avkomma? Det såg ju inte Abraham. Han dog ju innan han hade sett det förverkligat. Det var i tron han såg det som han tog emot det och räknade med det. Men för oss som dels har sett hur Gud handlade med Abraham, hur han uppfyllde sitt löfte genom alla dessa tålamodsprövande prövningar, så ändå han uppfyllde sitt löfte. För oss så är det ju en oerhörd källa till glädje och uppmuntran. Att sån här Gud har vi. Det är ju alltså, vi ser det som fullbordat. Men för Abraham var det ändå någonting som var framför. Sen har vi en intressant detalj i vers 19. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Ankaret nämns bara på ett annat ställe, ett sammanhang. Och det är apostlagärningarna i samband med skeppsbrottet. Paulus skeppsbrott. Apostlagärningarna 27. Och där handlade det om ett bokstavligt ankare som man då kastade i vattnet för att rädda fartyget. Men det här själens ankare, och det som vi brukar tänka på när vi avbildar hoppet som ett ankare, det är hämtat just härifrån. Det finns inte på något annat ställe än bara här. Så här har vi alltså ursprunget till ankarsymbolen. Det här ankaret som Hebreerbrevet då talar om, det fäster på ett annat sätt än ett fysiskt ankare som ju går ner till botten och griper tag i botten eller i stenar eller i grus i botten och som fäster båten där. Det här ankaret, så det går andra vägen. Det går upp till himlen. Det når innanför förlåten, står det. Och nu handlar det inte om templet, det jordiska templet, det vet vi. Vi kommer sen i de här följande kapitlen att väldigt ofta se det här hur det jordiska templet måste förgå och hur ett annat bättre förbund kommer. Och det förbundet, så det är det eviga, och den förlåten som avses i det templet, så det är förlåten till himlen som har öppnats, rämnat, så att det är öppet för vem som helst. Det här är en enormt stark bild, alltså ankaret fäster. Och det fäster i det som finns bortom räckhåll för mänskliga och jordiska och djävulska krafter. Det finns ingen djävulsk kraft, det finns ingen jordisk kraft som kan kapa ankartrossen. Den är fäst i himlen ända. Det allra heligaste i templet var en symbol för. Och då vet vi ju också att det här att förlåten rämna när Jesus dog på korset är alltså en bild av det som vi sjöng om här när vi börjar. Se, nu är det öppet för vem som helst att in i det helgaste gå. Nu är det öppet att gå in i himlen. Det finns inte längre någon förlåt som hindrar oss från att gå in i himlens in allra heligaste. Jesus gick för vår skull in dit och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. Det här ordet för evigt eller en gång för alla, så det återkommer väldigt ofta i fortsättningen. Och det som också återkommer är Melkisedek. Här är nu då en introduktion till det här avsnittet som verkligen plöjer djupt i den här personen Melkisedek. Så vi ska gå över till 7:e kapitlet som då beskriver Kristi prästerliga ämbete. Och innan vi läser den här, vi kan läsa några verser innan vi går till första Mosebok, de tre första. Denne Melkisedek var konung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte Abraham när denne kom tillbaka efter segern över kungarna, och Melkisedek välsignade honom. Och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung, vidare Salems konung, det vill säga fridens konung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Då ska vi då gå till första Mosebok 14. Studera det lite. Första Mosebok 14. Det här är då en tid, vi vet inte hur länge, efter att Abraham har kommit till Kanaan tillsammans med sin brorson Lot. En del tjänstefolk och väldigt mycket boskap. Och i 13:e kapitlet så berättas ju om hur Abraham är generös och låter Lot välja ut det bästa, det som han tycker är intressant. Visserligen så var det ett dåligt val det som Lot gjorde, för han flyttade in mot Sodom, och på den tiden så var Sodom och Gomorra ökända för sitt dåliga liv, och det befläckade också Lot. Det ledde till problem för honom också. Men det är en annan historia sen hur det slutar. Men det som 14:e kapitlet kommer in på, det är att det berättas om en massa kungar runt om i nejden. Ända till Assyrien, Elam. Annars är det inte så lätt att veta vilka alla de här är. De börjar föra krig mot de här kungarna där i nejden. Kungen i Sodom, Gomorra, Adma, Seboim och kungen i Bela, det vill säga Soar. De här förenar sig alla och tågar till Siddimsdalen där Döda havet nu är. Och det här kriget, så det ledde till att de tog folket till fånga och förde bort dem norrut. Och kungarna i Sodom och Gomorra flydde i den här striden. Och det var inte så mycket befolkning de tog tydligen, för att de flydde till bergsbygden, en hel del av dem, står det i vers 10. Men man tog all egendom och alla livsmedel. Och sen tog man också med sig Lot och allt han ägde, för han bodde ju i Sodom. Och det var det här som sen ledde till att Abram, som han ännu hette vid den här tiden, blev en general, blev en anförare för en här armé som bestod av 318 män som var födda i hans hus. Redan av det här så ser vi ju vilken enormt mäktig man Abraham var. 318 män, stridbara män, var födda i hans hus. Det var en stor skara det. Och dem tog han med sig då, och så gjorde han ett skickligt överfall på de här fienderna. Och tog tillbaka all egendom, sin släkting Lot och alla ägodelar. Och så kommer han då tillbaka. Så kommer han mot Jerusalem. Och kungen i Sodom gick ut för att möta honom också. Men det är det som är det intressanta, det finns i vers 18 och framåt. Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sade: Välsignad vare Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Så finns det ännu ett litet efterspel med kungen i Sodom och de här andra. Och visar hur rättsinnig Abraham är. Men det här just, Melkisedek, det här korta avsnittet har fått en sån stor betydelse. Det har lyfts upp både i Saltaren och sen också i Hebreerbrevet. Melkisedek har blivit en förebild för Jesus. Han var kung i Salem. Och allmänt så menar man att det var då detsamma som Jerusalem. Salem betyder frid, fridens stad. Melkisedek, det får vi också en förklaring till i det här avsnittet som vi läste. Rättfärdighetens konung Sedek han hade att göra med det namnet har han på grund av, alltså det är hans namn som beskriver att han är rättfärdighetens konung. Och sen platsen där han bor, att han bor i Salem och kung i Salem, så ger honom epitetet fridens kung, och vi översätter det. Men Hebreerbrevet säger att han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Nu är det väl ingalunda så att han var tillkommen med ett underverk utan att ha blivit född av någon människa, född av kvinna. Men hans mor och far nämns inte. Och det är det som Hebreerbrevet anger, att han står där utan mor och far. För det vanliga var att när det var en betydelsefull människa så då nämnde man släkte av vilka föräldrar han har fötts och ännu längre tillbaka i tiden. Han var son av och son av och son av. Och sen brukar man också säga när de dog. När det gäller Melkisedek sägs varken det ena eller det andra. Så han är liksom utan början och utan slut, säger Hebreerbrevet. Det är som Jesus. Och vi ska komma tillbaka lite till det där. Och så heter det att han var präst åt Gud den högste. Det här har ju då en del bibelforskare menat att Gud den högste är ett namn som kananéerna, många kananéer hade på sin högsta gud. De hade många gudar och en av dem var den högste. Och då menar man att Melkisedek var då sannolikt en sån präst som dyrkade en kananeisk gud. Men Abraham var lite som Paulus i Aten, så han respekterade att man dyrkar andra gudar, men sa att jag har en som är bättre. Och Abraham ville liksom hålla sig väl och så underkastade sig han då Melkisedeks religiösa riter. Det här skulle betyda att när Hebreerbrevet säger att han är lik Guds son och förblir präst för evigt och säger se hur stor han är. Och att Melkisedek lyfts upp som en stor förebild för Jesus, det betyder, om de där idéerna ska vara rätta, att kananeiska gudar är förebild för Jesus. Eller den som dyrkar en kananeisk gud är förebild för Jesus. Helt orimligt. Gud, den högste, kan mycket väl också användas som den Gud som Abraham dyrkar och som vi dyrkar. För han är den högste. Vad skulle det vara för fel att kalla honom Gud den högste? Även om det inte var så vanligt i det här sammanhanget att man använde det här ordet om Gud. Så det här får vi, det kan vi lämna. Och det, om man tänker då också att den helige ande genom David i psalm 110 skulle ha lovprisat Melkisedek också, skulle ha varit märkligt om. Man kan ju tänka sig att David, som då levde bara ett hundratal år efter det här, nej förlåt, 1000 år ungefär, det var inte så lite. 1000 år ungefär efter det här, att han kände ännu bättre till det här än vad vi gör. I synnerhet som han hade den helige ande som sa åt honom vad han ska säga. Sen delar Melkisedek ut bröd och vin. Det här är väl avser väl en hjälpande hand, för det var det som man mätta människor med. Och gav att dricka när man var törstig. Men inte kan vi ju komma ifrån att nu har det ju en intressant anspelning på det som vår överste präst ger oss, bröd och vin i nattvarden. Fast det står inte att det här är då en beteckning på något sätt, att det här ska vara något symboliskt. Utan det är bröd och vin han ger, men vi kan ju lätt koppla det. Och så ger Abraham tionde åt den här. Och det kommer, det använder Hebreerbrevet ganska starkt sen i fortsättningen som en utredning om i förhållande till de levitiska prästerna. När det gäller då det här med Jesus och hans evighet. Då Melkisedek står det om hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Så kan vi tänka på hur Jesus beskrivs av profeten Mika i ett av julens profetiska ord i Mika 5. Profeten Mika, det är lite av en prövosten det här att hitta Mika bland alla små profeterna. Det finns i det här avsnittet som börjar från vers 2. Du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusen. Från dig ska du åt mig komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mycket märkliga ord. Hans ursprung är före tiden. Det är det som vi bekänner i nicenska trosbekännelsen. Född av Gud före all tid. Före all tid. Han är av evighet. Hans ursprung är före tiden. Först efter honom börjar tiden finnas till som ett begrepp. Han är den evige guden. Från evighetens dagar. Och sen så vet vi ju också att han lever i evighet. Så att den delen är också. Alltså när det gäller avslutningen på hans liv så är det inte heller något. Nå, stopp på det. Sen kommer vi vidare. Vi ska ta några verser till här. Från 4 till 10. Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Det av Levis söner som blir präster ska enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fastän de här stammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var deras släkt, uppbar tionde av Abraham och välsignade honom som ägde löfterna. Ingen kan förneka att det är den som är ringare som välsignas av den som är för mer. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra fallet är det en som får vittnesbördet att han lever. Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi, som får tionde, själv gett tionde, ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne. Det här är en ganska märkvärdig framställning egentligen. Det handlar om tionde i jämförelse med de levitiska prästerna. Både Mose och Aaron var ju av Levistam. Och det är nog framförallt Aarons efterkommande, Aarons söner, som blir överste präster. Men också andra av den här familjen ska vara präster och tjänstgöra med offerceremonier i templet. Men inte alla leviter. Det finns andra som är efterkommande till Levi. Men däremot så ska alla leviter avskiljas för att göra speciella ha speciella funktioner. Det finns många sådana funktioner. Till exempel i krönikeböckerna beskrivs det i detalj vilka släkter som ska ha ansvar för musiken i gudstjänsten. Vilka släkter som ska sköta dörrvaktandet. Vi har alltså där ämbetskallelser till kyrkomusiker, till kyrkvärdar, till dem som ska sköta om serveringen, de som ska sköta om dräkterna, alla olika sådana här områden som behövs för att gudstjänstlivet ska fungera. Allt det här är ordnat av Gud i Gamla testamentet, hur de ska ordnas. Och det här är leviterna som gör det här. Men prästerna, det var då en avgränsad del. prästen, de levitiska prästerna. De hade då rätt att få äta av offren. De fick tionde av allt vad folket fick av sin verksamhet. Och det här, det var deras levebröd, det var deras lön. Då var det alltså folket som offrade till dem. Men det var inte för att de var högre, utan de var bröder. De var uttagna, men Gud hade gjort en ordning bland dem för det här. Men när det gäller välsignelsen som Melkisedek då ger Abraham, så i anslutning till den säger Hebreerbrevet att den som är ringare välsignas av den som är förmer. Melkisedek är alltså här förmer än Abraham. Och det är ju konstigt, därför att Abraham är stamfader för bland annat för leviterna, men också för judastam därifrån Jesus kommer. Och Jesus är ju på intet sätt ringare än leviterna eller Abraham, utan han är ju större än de. Och därmed så, och han är också större än Melkisedek, eftersom Melkisedek var en vanlig människa. Det brukar vara så att den som är större som välsignar den som är ringare. När det gäller tiondet så är det dödliga människor som tar emot det. Men när det gäller Jesus och det här tiondet, så har vi alltså en bild av att Abraham ger tionde till Melkisedek. Melkisedek är en representant för Jesus, en symbol för Jesus. Det är Jesus som tar emot det egentligen. Det är inte en dödlig människa, utan det är en som får vittnesbördet att han lever. Det vittnesbördet har ju Jesus, att han lever. Och sen det här då med att jag på ett sätt så har också Levi gett tionde, eftersom han då var i sin stamfaders kropp när Abraham gav tionde till Melkisedek. Fastän det är leviterna som sen tar emot tionde. Det är alltså egentligen ett märkvärdigt resonemang som inte är något lätt att greppa. Alltså så där liksom förståelsen av vad det egentligen vill framföra. Men som kontenta av det här är det att Melkisedek fick ta emot tionde, han accepterade tiondet därför att Gud hade utvalt honom till en speciell förebild för Jesus. Och han välsignar Abraham med den välsignelse som han har fått i uppdrag att förmedla av Gud, och är därmed också en förebild för Jesus som välsignar oss. Se hur stor han är. Det här är ju, kan ju tolkas dubbelt, alltså det kan tolkas som Melkisedek, men i första hand betyder det nog det här: se hur stor Jesus är, den verkliga överste prästen, Guds son som förblir präst för evigt. Det var åt honom som Abraham gav tionde, det var åt Jesus. Jesus fanns där. Nåja, vi kan samtala om det här och lyssna om det finns mycket frågor kring det. Så ska vi gå vidare. Vi hinner ännu med ett avsnitt här idag. Kristi prästämbete från vers 11. Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten och på den grunden hade folket fått lagen, varför måste då en annan präst träda fram? En som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aaron. Ty om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Den som detta säger som hörde till en annan stam, och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur Juda, men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det när en annan präst lik Melkisedek uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. Han får nämligen det vittnesbördet: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud. Här får vi nu lite till som börjar kasta ljus över de här konstigheterna, de här märkliga vändningarna med tiondet och den här välsignelsen. Vi börjar märka här att nu handlar det om det att kontrasten som Hebreerbrevet lägger fram handlar om Melkisedeks prästadöme som överlägset Arons prästadöme. Alltså, varför borde då en annan präst träda fram än som Melkisedek om man kunde vinna fullkomlighet genom det levitiska prästadömet? Den levitiska prästtjänsten, den föreskrevs ju av Mose långt efter Abraham. Och den föreskrevs för att människornas synder skulle försonas genom offer. Och för att översteprästen en gång per år skulle träda in i det allra heligaste med ett offer både för sig själv och för folket. Med blod på förbundsarken. Så att Guds vrede skulle stillas så att syndaförlåtelsen får förkunnas. Men om nu fullkomlighet skulle kunna vinnas genom det här, vad behövs nå fler då? Innebörden av det här är att det går inte att vinna fullkomlighet genom det här yttre, den levitiska prästtjänsten. Därför måste det finnas en bättre prästtjänst. Den kom redan genom Melkisedek, fastän det var långt före den levitiska instiftades. Därför att man skulle veta att det sist och slutligen inte är så att syndarna förlåts på grund av den levitiska prästtjänsten. Utan det måste någonting bättre. Det måste en bättre förlåtelse, en bättre försoning. Och nu kommer Melkisedek redan innan det här som en symbol för det här och som berättar åt människorna. Åt Abraham först och sen åt och de andra också. Att det här är bara en symbolik, det här med den levitiska prästtjänsten. Den verkliga prästtjänsten, den kommer när Melkisedek träder fram. När den riktiga prästen kommer, som är lik Melkisedek. Som inte har någon början, inget slut, han är evig, han är Gud. Det är därför som en annan präst måste träda fram. Och det här är ju genomgående också nu sen i det följande att det här är ett bättre hopp. Bättre. Och nu har vi ju, när vi har gått igenom Hebreerbrevet hittills, så har vi ju sett jämförelsen hela tiden. Kristus är större än änglarna. Kristus är större än Mose. Nu har det framställts tydligt här. Kristus är större än de levitiska prästerna. Han är större än Aaron. Han är en som förverkligar Melkisedek. Som är en alldeles gudomlig figur. Som träder fram på ett gudomligt sätt. Allt det här visar varför det nya testamentet är större än det gamla testamentet. Varför det är ett bättre förbund, det som kommer med Jesus, än det som kom genom Mose. Och det här med stammen, den som detta säger som hörde till en annan stam. Där har vi också den här detaljen att Jesus föddes av judastam. Varför blev inte Jesus som skulle bli präst, överste präst? Varför föddes han inte av Levi-stam? Levi var ju stamfar för prästsläktet. Då kunde man ju ha tänkt det att det skulle ha passat så utmärkt att Jesus skulle ha blivit född, Messias skulle bli född upp av prästsläktet. Då skulle man förstå att han är en ny präst. Men också här går våra logiska funderingar om intet. För det var inte så att Jesus skulle bara sätta kronan på verket på den levitiska tjänsten. Han skulle ändra den. Den skulle tas bort, den här gamla. 12:e versen säger, om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Nu ändras lagen på det sättet att den lag som Mose föreskriver är att prästerna ska vara av Levi-stam. Nu kommer det en ny lag som säger prästen, överste prästen, han är av judastam. Och det går emot det som gamla testamentet har lärt. Och dessutom Melkisedek har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning. Men enligt Mose lag så måste prästerna ha en jordisk härstamning, komma från Levistam. Så där går det också emot. Och då sägs det därför i vers 18, så upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och till ingen nytta. Nåja, till ingen nytta, det heter ju nog att lagen är nyttig och god. Så sägs det i Romarbrevet 7. Men den kan inte utföra det som den har fått i uppgift att göra. Nämligen att göra människor rättfärdiga. Det klarar den inte av. Därför är den svag. Den kan inte rättfärdiggöra syndare. Den kan inte heller ge kraft till ett heligt liv. Den har en förberedande funktion. Därför är det nya förbundet bättre. Det nya förbundet kan ge ett fast hopp om frälsning. Det gamla förbundet kunde bara ge en försäkran om att synderna idag är förlåtna. Men det måste ju upprepas. Det måste nya offer. Nästa försoningsdag måste man igen bära fram offer i templet. Men det fanns ingen evig förvissning om att det här gällde. Och då tror jag nästan att vi ska satsa på att läsa ännu till kapitlet slut, så kommer vi, så får vi det färdigt det här. Vi tar först 20-25 de verserna. Detta skedde inte utan ed. De andra blev präster utan någon ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom: Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. De andra prästerna måste bli fler och fler. Därför har döden hindrat dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Jag har betonat evigt. Evigt kommer om och om igen. Eden är igen en förstärkning här som säger att det här är ett bättre förbund. Ett bättre ämbete. Och det sägs då uttryckligen i vers 22. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Det är också därför att leviterna de dog. De levitiska prästerna. Det måste komma fler präster. Och fler präster. Och flera. Vart efter de dog undan så måste nya till. Men Jesus lever i evighet. Och han har burit fram ett evigt offer. Han lever för evigt, hans prästämbete varar för evigt. Och därför så kan han helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Det är alltså ingen halvdan frälsning. Det är ingen ofullkomlig frälsning, utan den är verkligen en fullkomlig frälsning. Och här kommer också Jesu förebedjande funktion in. Han lever alltid för att man har gått för den. Det är lite överraskande kanske att det sägs här mitt i det här. Men det är ju inte så, utan den frälsning som Jesus kom för att förverkliga och ge oss, den gäller evigheten, men den gäller också här i tiden. Den är också till för att vi som människor här i tiden ska få leva i hans gemenskap. Leva i hans välsignelse. Och den välsignelsen består inte minst i att vi har en förebedjare i himlen som ber för oss. Och han är vår överste präst som ber för oss. Och så det sista. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Till lagen insätter svaga människor till överste präster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Återigen, för evigt. Ja, vi behövde en sådan överste präst som är helig. Han är helig från avlelsen. Som ängeln sa till Maria, därför ska också det heliga som blir fött kallas Guds son. I Lukas 1:35. Och han var oskyldig i hela sitt liv. Jesus sa när han stred med judarna, vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Det där finns i Johannes 8:46. Och så vet vi ju vad Jesaja, hur Jesaja säger det i 53 kapitlet. Att han är obefläckad av synd. Jag ska ta och citera exakt. Till 9 versen. Han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Och i 12 versen. Han blev räknad bland förbrytare. Så står det också här då. Han blev, ja det står inte exakt med de orden, men han måste bära fram sig själv därför att han tog på sig förbrytarens dräkt, alltså skulder, folkets synder. Men han var skild från syndare och upphöjd över himlarna, han hade farit upp till himlen och skildes på det sättet från denna syndiga värld, från sin förnedringstillstånd. Tack vare att han var oskyldig, att han inte hade något svek. Han kunde inte dödas och förbli död. Och han kunde inte förbli bunden till mänsklig dräkt. Fastän han bevarade sin mänsklighet också när han for upp till himlen, som vi vet och har lärt. Men han fullkomnades. Och det kommer alltså tillbaka det här om och om igen. Överste prästerna, de jordiska, måste bära fram offer en dag varje år, först för sina egna synder. Om och om igen. Men Jesus gjorde detta en gång för alla. Och det upprepas många gånger sen i fortsättningen. En gång för alla. Det är på sätt och vis ett temaord för det här avsnittet. Så som det här första delen av Hebreerbrevet har haft som tema större än eller för mer än, så kommer det här att vara ett tema här i det som behandlar Jesus som överste präst. Sammanfattningen av det här är i vers 28. Mycket bra sammanfattning. Lagen insätter svaga människor till överste präster. Men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Det är en sammanfattning av allt det här som har sagts här i det här avsnittet vi har gått igenom. Överste prästerna, de är ofullkomliga, de jordiska. Men den som är överste präst efter Melkisedeks sätt, som har kommit tack vare att Gud har lovat det med ed, han är insatt till den fullkomliga överste prästen. Som gör en fullkomlig försoning som består för evigt. En gång för alla. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.